dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Hej och varmt välkomna tillbaka till Hockeypuls podcast. Eller välkommen tillbaka. Det här är kanske första gången ni tittar in hos oss i Hockeypuls podd. I så fall ska ni vara hjärtligt välkomna. Hoppas att ni hänger med oss på den här resan, för podden kommer ju leva vidare under hela hockeysäsongen 19-20 med gäster varje måndag. Och idag sitter jag i en loge i Fjällräven Center tillsammans med Mattias Kalin. Och jag ska faktiskt sätta dig på prov direkt, Mattias. 132 gånger 18.
Ja, det är 2376.
Oof, imponerande. 8 gånger 92.
736.
Ja, den sätter du också. Ska vi ta den här då? 71 gånger 6.
426.
Ja, 3 av 3 rätt.
Ja.
Men du, jag är ju nyfiken på det här. Jag vet ju att du har träffat Fredrik Varg som också gästade den här podden tidigare och just briljerat med de här mattesiffrorna. Men var kommer det ifrån egentligen? Är det medfödd talang eller någonting du har slipat på under flera år?
Nej, men det är nog, det var nog ett intresse från första början. Jag var väl ingen superstjärna i skolan. Men det var, matematik var jag väldigt bra på tidigt, och då blev det också såklart mycket roligare än vissa andra ämnen. Så det var väl matte och gymnastik, där var man topp, men resten skulle man ju önska lite mer utav.
Men du briljerade i de två ämnena, då hade du A i båda eller? Eller var det
MVG
på din?
Ja, det var ju, på min tid var det ju femmer och fyror och...
Du är så gammal
alltså. Ja, 1-5. Men faktiskt så ändrade de det där när jag började gymnasiet, tror jag det var. Så det borde väl ha varit, ja, runt 95, 96, 97 där någonstans, tror jag de ämnena. Men jag tycker ju, om jag får säga mitt, så tycker jag att 1-5 är bättre än dagens skala.
Intressant, vi hoppar in i skolvärlden här direkt. Varför då?
Nej, men jag tycker 1-5, alltså då har man, medel är liksom en trea. Det blir ju så när det är ojämnt tal. Och idag så är det väl IG och G och VG och MVG, och då är det bara 4. Och då, var tittar man mitten då? Jag vet inte exakt hur de räknar så, men i min värld så är 1-5 klart bättre än det som är idag.
Men det här som idag med A då, B, C, D, de har gått över till det nu.
Vad är det så nu? Ja, ja, du ser, jag har inte koll.
Vi kan slå på den mitten.
Är det 4 fortfarande då?
Vad säger det? A, B, C, D, E, 5.
Ja, men då är det ju, ja, men då är det tillbaka, och det kunde jag ju sagt för 15 år sedan att det är mycket smartare. För det, man måste ju ha ett medel, och då måste man ha ojämnt. Så det är smart. Men sen om man har bokstäver eller siffror, det spelar väl ingen roll, men jag kan ju tycka att eftersom de hade 1-5 förr i världen, så varför inte köra likadant nu?
Nu vet jag ju att med matteräkning eller huvudräkning som du är väldigt duktig på, det är väl en parameter av intelligens. Det finns ju fler såklart. Men har du koll på vad ditt IQ är?
Nej, det har jag ingen. Jag gjorde ett test för en månad sedan kanske. Jag kom in, jag höll på att googla, så helt plötsligt kom mens upp på något sätt. Och då gjorde jag ett test. Och sen när jag skulle trycka på resultatet, så då var jag tvungen att betala 50 spänn eller någonting.
Då var det inte värt.
Och då var det snål helt plötsligt. Så då tänkte jag, fan, skitsamma vad jag har. Så jag tryckte bort det. Men det skulle vara kul att kolla. Men jag tror inte det är nog inget superresultat man lär ha. Det tror jag inte.
Vet du poängen som krävs för att komma in? 131 är det.
Är det?
Ja.
Inte 2.
Jag måste dubbelkolla, men jag tror att det är 131. Men ja, tror du att du skulle kunna nå upp i den?
Nej, det har jag svårt att
sätter
tro.
Jag stor press på det här inför lyssnarna?
Ja, nej, men det tror jag absolut inte. För jag, nej, jag vet inte exakt hur de testerna funkar heller. För jag är ju mer liksom räkna. Och det där är ju mycket liksom man ska kolla på olika tal och ta bort och ja. Jag kände i alla fall när jag gjorde det testet att jag var helt okej. Men så nej, det har jag väldigt svårt att tro.
Men jag har ju pratat lite med tidigare spelare som du har haft, och min bild också är ju att du är en analytisk tränare som är duktig på att se skeenden i matcher. Går det att koppla till just den här fallenheten, kanske inte just för huvudräkning, men att du är duktig på att kalkylera och se strukturer?
Ja, bra fråga. Det är ingenting som jag har tänkt på så. Kan vara, men jag är absolut inte säker. Nej, men jag tyckte det är intressant att se liksom hur motståndarna gör, och då vill man ju ha motvapen till ja, olika spelsätt liksom, och det är någonting som jag är väldigt intresserad av, och jag vet inte hur andra tränare funkar, men på något sätt så det jag är intresserad av, det kan jag snöja in med på lite grann också och försöka bli ännu bättre på just den delen. Så ja, men jag tyckte det var intressant. Sen är man ju hockeysprängd så, men jag tyckte det var kul.
Men kan du ge ett exempel på när du har förändrat era taktik i matchen för att motståndarna spelar på ett visst sätt? Kanske det allra vanligaste justeringen du brukar göra?
Nej, men det vanligaste, det är väl egentligen uppspelsfas och sånt. Där kan man ju se ganska tydliga mönster, och då gäller det liksom sätta det andra laget på pottkanten. Det är väl kanske det vanligaste. Sen är det ju liksom det med forecheck, ingångar. Kan vara powerplay, boxplay också, självklart. För det, där är det ju väldigt mycket detaljer. Så det är, jag försöker analysera direkt när jag ser saker, och så sen förmedla ut till spelarna, och så sen hoppas att jag analyserar rätt och att spelarna också kan ta in den information, för det är ju ändå de som måste göra det. Det är ju så det funkar. Så det är ju snabba puckar ibland. Sen självklart när det är periodpauser och sånt, då kan man ju ta det på ett mycket bättre sätt när man har tid och kan diskutera med grabbarna och hela den biten. Men ibland så måste man ju göra det direkt i båset, för annars ja, kanske smäller i vårt fall åt fel håll då.
Men diskutera med grabbarna, innebär alltså att du bjuder in dem till ett samtal för att tillsammans på ett sätt hitta en väg framåt och en spelfilosofi och ett arbetssätt. Du är inte en auktoritär ledare på det sättet att du sätter ut din hand och säger så här ska vi göra.
Jo, ofta så är det ju så att jag liksom drar riktlinjerna. Men sen kan det vara liksom en situation som grabbarna också, för det är ju de som är där ute och känner liksom hur det känns liksom. Och då måste man ju också ha lite koll på, jag ser bara från båsen medan de är ju de som är där ute, och då måste man ju liksom se om det verkligen stämmer överens med själva verkligheten, för det är inte alltid det gör det, för det, man står en bit ifrån och man har inte skottlinjerna och hela den biten, så man ibland så måste man liksom få in det i spelarna och höra hur de känner i själva situation. Men ska man dra procentuellt så är det kanske 80-20 att jag liksom drar upp det och så från att försöka styra upp det efter det. Och ibland så blandar jag in grabbarna.
Vi sitter i Fjärrum Center som jag nämnde tidigare. Det är premiäromgång ikväll, vilket gör att det här släpps ju några dagar senare, så vi kommer inte gå in på match mot Modo specifikt. Men en öppen fråga bara. Västervik, var står ni just nu, tycker du? Det är många som tippar er långt ner i den hockeyallsvenska tabellen.
Jo, de tippar oss ju långt ner, jag vet inte, runt 9:e till 12:e eller något. Och det är ju högt upp för oss, om vi tittar historiskt sett. Det är fjärde året som vi spelar allsvenskan, och har väl blivit tippad typ sist alla år. Så det, för oss så är det ändå ett pinnhål upp. Men det är förståeligt. Jag menar, vi har inte resurser för att liksom kunna köpa in till kors och tvärs. Vi har inte ishall, gym, den delen på samma sätt som jag vill säga här Fjällräven. Det är inte så många som har det som är Fjällräven, men generellt sett så ligger vi efter i det mesta. Så det är inte konstigt att vi blir liksom tippade där nere. Det är förståeligt, och det är vårat jobb att se till så det liksom blir fel i tippningen, så att säga. Jag skiter i om de tippar oss 1 eller 12 eller vad de nu tippar. Jag menar, det vi är väldigt noggrann med, det är att ta match för match och verkligen grotta ner oss i nästa match liksom. Och i det här fallet så är det ju Ramodo. Vi kör avstamp efter varje match.
Och om ni lyssnar och undrar, ja men det smäller lite i bakgrund, då är det några modspelare som är ute på förmiddagsvärvning här. Vi ber om ursäkt för om det kommer ut i etern. Jag tänker att vi ska hoppa in på faktarutan som vi kör med alla våra gäster. Och jag har valt att ta tränare faktarutan med dig, Mattias, men du får jättegärna hoppa in på ett spelarspår också, för du har ju en intressant spelarkarriär bakom dig. Smeknamn?
Ja, Kalle är väl det vanligaste skulle jag vilja säga. Någon säger Matte och... Men det är Kalle, måste jag absolut säga, är nummer 1.
Ålder?
Ja, 40. Så det är intressant att fylla 40.
Intressant att utveckla.
Nej, men det är som jag brukar säga, jag menar, jag är 20 i huvud och 60 i kroppen. Då blir man ju 40 om man slår ut det. Så det är... det är ju en siffra såklart. Så det är... Var sak har sin tid, eller vad man säger. Och det är inte så att jag liksom känner att jag blev så mycket äldre från 39 till 40. Men man börjar bli äldre.
Men 60 i kroppen, det låter ju illavarslande.
Ja, nej, men då tänker jag mer på att man har ju lagt på sig några kilo de sista 10-15 åren. Men jag måste göra ett ryck här och gå ner till mina 90 stadier. Så det är väl mer det.
Det är inte att du står i gymmet och kör fysträning med grabbarna, eller?
Nej, jag har tyvärr varit dålig på det. Men i mitt fall så är det kanske inte så mycket gym så, utan det är mer att ta promenader och gå ner i vikt.
Om jag inte är helt ute och cyklar just nu, så inleder du ditt 16:e år som tränare. Om man slår ihop alla år som Division 2-tränare i KB och för etta med Linden och med Västervik och Mora såklart. Hur länge ser du dig själv coacha? Är det till 65 och sen slänger upp de där tränarhandskarna eller vad man nu har som tränare på hyllan? Vad är det man slänger upp på hyllan som coach? Man pratar ju skridskor för spelarna, men vad gör man som tränare? Är det taktiktalen kanske?
Ja, det är väl kanske pipan.
Pipan, nej. Ja. Är det domarna som gör det kanske?
Ja. Nej, men jag tycker det är fruktansvärt roligt. Så det är inte så att jag vill ju absolut inte sluta med det här. Sen är det ju alltid svårt att säga liksom hur länge man kommer att köra på. Men om jag får bestämma här och nu, så vill jag ju definitivt köra tills jag går i pension. Men saker och ting kan ju förändras på tiden också, efter tid. Så det är svårt att säga, men förhoppningsvis väldigt, väldigt länge. Men det är ju ingenting man kan styra kanske heller. Det är
en färskvara i den här branschen också.
Ja, men så är det. Det är ute in till kors och tvärs. Och en säsong är man het, nästa iskall. Alltså, det är bara att försöka göra så gott man kan och hoppas att man är attraktiv på något sätt. Så det är... Nej, men målet är absolut att jag ska bräcka min far. Han var väl 60, typ 60 när han la av. Så över det vill jag absolut komma.
Visst var han en del av din inledande tränarbana när du började i KB65? Det är ju ett lokalt lag utanför Sjöstvik, ska vi säga, till er som lyssnar och inte är från de här kretsarna.
Han var faktiskt assisterande till mig ett år. Men det var, då hade jag varit tränare 5-6 år kanske innan.
Farsan som assisterande, hur funkar den hierarkin?
Det var ganska hett. För på den tiden var jag väldigt het också som tränare. Men det var heta diskussioner ibland. Men också mycket bra diskussioner. Det var lärorikt på så sätt att man hade farsan under sig. Det är ju ganska ovanligt i sig. Men vi körde ett år sedan.
Sen ledsnade han.
Ja, sen ledsnade han. Nej, och så gick jag till Örnsköldsvik Hockey när de slog ihop med KB65 då. För en, ja, jag vet inte hur länge sedan det är. 8-9 år sedan kanske. Och sen drog jag till Västervik efter det. Så, ja. Men han har ju absolut bidragit till att jag har blivit tränare eftersom han själv då var tränare. Jag fick lägga av tidigt och ville inte liksom släppa hockeyn. Så det varit ganska naturligt att jag fortsatte med hockeyn i alla fall.
Vi kommer säkert återkomma till ditt abrupta slut som spelare. Men du säger hett temperament tidigare. Så är ju inte min uppfattning av dig nu, några år senare.
Nej, jag lärde mig där. Jag var ju KB65 där i 3 år tror jag. Och så sen drog jag ner till Eskilstuna 2 år.
I Linden.
I Linden, ja. Och där någonstans, så Eskilstuna-tiden där, så började jag känna själv att det håller inte att gå och vara förbannad till kors och tvärs. Om det är en spelare eller om det är domaren eller vad det nu är. För man tappar lite fokus. Och jag tycker inte jag var bra liksom som tränare. Så jag satt mig ner med mig själv egentligen och drog liksom ett stopp i det beteendet eller vad man nu säger.
Men går det bara att säga, som du är inne på nu, stopp, nu ska det här temperamentet läggas ner i lådan här, vi ska stoppa undan det och sen så ska jag bli en helt annan tränarkaraktär?
Ja, det tycker jag. Men jag kan fortfarande bli väldigt förbannad. Men det är mycket, mycket längre mellan gångerna. Det händer liksom ett antal gånger på en säsong. Men då är det ju verkligen, då har man ju som fått nog.
Då vill man ju veta när det brister.
Ja, men det är ju liksom om jag ser att grabbarna inte, de är inte påställda och gör inte det de ska göra och då kan det brinna. Och det kan även vara på en träning. Så det är så olika det där. Men oftast så biter man själv i tungan och försöker sansa mig och ta det liksom lugnt och fint. Så det, men jag tror också någonstans, jag var väldigt ung när jag blev tränare. Och det är klart, jag tror att det är lättare, desto äldre man blir desto, ja, smartare förhoppningsvis blir man. Man får lite mer rutin, man märker vad som funkar och inte. I början tror man ju att man gör allt rätt. Och det gör man ju inte. Det gör man inte nu heller. Men man, förhoppningsvis gör man mer rätt nu än för 10-15 år sedan. Så det är, jag tror det är liksom mognad, rutin. Jag tror det är det som ändå har gjort att man har fått bort de lite sämre sidorna, eller man säger.
Fordon.
Ja, vad har jag? Jag har en Superb, vad heter han?
Skoda
Superbia. Riktig familjebil som
ja, du lastar in ungarna i, bara.
Ja, exakt. Jag är väl inte helt nöjd med, men nu när de är små så då är det det som gäller och så får vi ta ett nytt omtag om nästa bil, för det, ja, jag känner att jag skulle vilja ha något annat.
Tjänar mer än en riksdagsledamot. Arvodet är cirka 65 000.
Nej, det gör jag inte.
De siffrorna finns inte i Västervik.
Nej, de finns inte.
Vad har ni? Alltså, man pratar ju mycket spelarbudget och det kommer fram siffror i SHL att snittet är mellan 40-44, tror jag att det var. Några ligger upp mot 50, några ner runt 30 som Oskarshamn den här säsongen. Man pratar ju inte lika mycket i Hockeyallsvenskan om spelarbudget, men var hamnar Västervik? Oskarshamn sa att de hade runt 8 när de gick upp förra säsongen. De bästa ligger runt 15-20, de som har högsta lönerna. Vad det rapporteras om?
Jag vet väl att vi ligger ganska precis på 6.
Och då är sociala avgifter och allting inkluderat?
Allting. Så det, jag tror att vi har, om det är runt 4 miljoner någonstans bruttolöner. Och klart, är man då 24 man som vi nu är, då förstår ju alla att det är under 200 000 i snitt för en säsong. Så det är inte jättehöga löner.
Hur länge kan en klubb som Västervik överleva då i Hockeyallsvenskan?
Ja, förhoppningsvis länge. Nej, men det är klart att vi sliter ont på många håll och kanter. Vi, Vi har ett extremt litet kansli. Alla på marknaden, de har vanliga jobb. Jobbar liksom det där på sidan om. De har inte en krona för allt de drar in liksom. Så det är klart att över tid så kommer det ju inte hålla, om vi snackar nu kanske 10 år. Nu är vi inne på 4:e året. Men det är självklart, så måste vi liksom få mer intäkter, självklart en ny hall, för hallen håller ju, det är ju division 1 hall. Är det någon annan som säger något annat så är det ju en lögn. Så vi måste få en ny hall, och därav så kan vi bygga upp intäkter, anställa och liksom få, ja, så många andra lag redan har. För annars kommer vi någon gång liksom gå in i väggen. Om det är ledare eller spelare eller om det är de utanför. Men det är en tuff situation, och många är sliten, men de kör på ändå, för de tycker att det är förbaskat roligt att få bråka med Modo eller Södertälje eller vad de nu heter. De här större lagarna som har mycket historia bakom sig. Så alla gör ju precis så mycket de kan, men det är inte hållbart över tid.
Då var du på toppen av din karriär.
Som tränare?
Ja, du kan få börja med tränarsvaret, men jag skulle även vilja veta hur du resonerar kring spelarkarriären.
Ja, toppen av min karriär. Förhoppningsvis har jag väl inte haft någon topp. Men det är ju klart att det är lätt att säga när man går upp och hela den biten. Första året allsvenskan gick ju jättebra. Fick ihop en väldigt bra grupp. Så det är väl där någonstans. 15, 16, kanske 17 eller vad det var.
Vi skulle säga som så till lyssnarna som kanske inte har koll på historiken, men 16-17 den säsongen så är ni nära faktiskt att vinna slutspelsserien det året med Västervik. Ja, att ta er till playoff, och sen därefter så får du ett kontrakt med Mora också, vi kommer prata mer om senare.
Mm. Nej, men det var ju en häftig säsong.
Det var väl då du var som mest omskriven?
Ja, så kanske det var. Nej, men det är klart att, jag menar, sen är det ju svårt att säga hur mycket delaktighet man har. Jag menar, för det är ändå spelarna som spelar. Det är de som gör målen och ser till så att det inte blir mål åt andra håll. Men däromkring, när vi hade mycket framgång, både ettan och början av allsvenskan då. Runt 16 kanske. Som spelare, ja du, det är ju ganska många år sedan. Jag måste tänka på när jag spelade hockey, eller på säga. Toppen av min spelarkarriär.
För men, du lägger ju av väldigt tidigt 2003 som 24-åring, va? Hade du hunnit fylla 24 ens?
Nej, det hade jag ju inte. Jag skadade mig ju 02. Det var i början, 50 januari 02. Så då var jag väl 22 då, 22,5. Så efter det så spelade jag ju egentligen ingenting. Jag gjorde några matcher med Örnsköldsvik hockey när de var gamla allsvenskan. Det var så här norr och söder. Jag gjorde väl 6 matcher tror jag. Men det funkade ju inte alls. Så man kan ju säga att jag la av egentligen 02, början av 02 där. Så det måste ju, min bästa tid på karriär måste ju vara betydligt mycket tidigare än 02 då.
När det var 16-17 kanske.
Ja, exakt. Nej, men det, det kommer som inte riktigt ihåg heller.
Nej, men för alla vet väl kanske inte det, men när du var ung så var ju en uppburen supertalang, måste man säga. Det var många som menade att du kunde bli större än Peter Forsberg. Du jämfördes med Sedinarna som är 1 år yngre än dig. Och du var väldigt, väldigt lovande, och många trodde väldigt, väldigt mycket om dig. Hur var det egentligen? Nu backar vi band här. Men som ung i det läget, att få den yttre pressen på sig?
Ja, nej, men det började egentligen väldigt tidigt. Det var väl inte mer än 14-15 kanske. Började bli väldigt mycket snack. Men jag upplevde inte liksom att det var något större problem så. Jag menar, man tyckte ju hockeyn var så rolig, så man brydde sig inte. Man bara fokuserade på liksom att träna och spela och försöka göra det så bra som möjligt. När jag kom upp i A-laget där, ja, kan det vara 96 kanske eller något. Då var det väldigt tajt om platserna. På den tiden spelade man på tre kedjor oftast. Och så hade man fjärde kedjan som satt på bänken. Och vi hade ju Samuel Pålsson och Svartvadet. Jag var ju center. Christian Gahn. Det var ju liksom idel landslagscenter i grund och botten. Och så kom jag och Henke då. För vi var också centrar. Så det blev liksom, det blev svårt att slå sig in. Och jag vet inte, så här efterhand så kanske det hade varit smart att flytta på sig egentligen. Eftersom det var inte omöjligt att slå sig in, men det var tufft. Så det kanske hade varit det smartaste för mig personligen då. Men det var, på den tiden var det inte så mycket sånt heller, att man liksom blev utlånad eller bytte lag. Utan var man i det här fallet Modo, så då var man i Modo. Men det hade nog varit smart för mig att flytta på mig redan då. När man märkte att det var för hög liksom konkurrens på min position. Men nu gjorde jag inte det och körde tre år eller fyra år i A-laget. Och så kom ju Boston och ville ju liksom att jag skulle byta miljö och komma över till dem då. Och det nappade jag på. För jag kände ju själv att jag hade kört fast och hela den biten.
För du draftas av dem i tredje runda 1997. Då har du spelat JEM som det var då för U18-landslaget. Och du har varit uppe i din första A-lagssäsong också. Och sen några år senare, 2000, så åker du över för att spela med Providence Bruins AHL-laget. Var det ett självklart val att nu tar jag den här chansen, för att vägen in i mod var alldeles för snårig?
Ja, men det var det. För jag kommer ihåg, vi diskuterade väldigt mycket om det där, eller jag och Boston då. Försöka få fart på det här och liksom byta miljö och liksom en ny start i det hela. Så i grund och botten så var det summa summarum väldigt solklart att jag skulle dra för att förhoppningsvis få lite fart på grejerna. Var med ganska länge på camperna, men vart du nedskickad till Providence, vilket jag i grund och botten förstod att så blir det nog. Så det var inte så att man var besviken, utan var mer att det här var ganska väntat ändå. Så jag hade ju aldrig varit skadad liksom innan jag åkte över. Men första säsongen så bröt jag handen. Tog ett slagskott på handen. Lekade lite målvakt. Så där missade jag 15 matcher, 20 matcher eller någonting. Sen år två då kom ju knäskadan i början av januari, så jag spelade väl en typ halva säsongen andra året. Sen bröt jag faktiskt kontraktet då med Boston. Jag hade ju tre år, men jag bröt det och så sen flyttade jag hem till Modo då, och jag trodde ju att alla prognoser sa ju att jag skulle förmodligen missa augusti, sen september skulle jag vara på det och kunna köra då därifrån och framåt. Men det krånglade. Blev opererad igen i december. Eller om det var januari. Trodde då att nu ska det vara bra. Men då var det så pass lite kvar när jag kom tillbaka från andra operation. Så vi ställde in den säsongen och fokuserade på nästa. Gick på det andra året. Det kändes ännu sämre än första året. Och då blev både jag och läkarna varit väldigt fundersam vad det skulle vara nu då liksom. För nu hade de ju gjort allt de kunde göra liksom. Men efter mycket om och men, jag var både nere i Stockholm och Umeå och till specialister, så märkte de att brådska hade ju förstörts. Så då var det operation igen.
Så tre operationer på samma knä?
Ja, exakt. Och det var ju en lopp inom ett och ett halvt år eller någonting. Eller kanske två. Men det vart faktiskt ännu sämre efter tredje operationen. Så det vart egentligen bara sämre och sämre för varje operation.
Men var det för att du inte skötte rehabiliteringen? Var det komplikationer från operationen?
Nej, det som jag förstår, jag är ju ingen superexpert på det där, men som jag förstår det, så när jag skadade mig från första början så var det korsband och menisken som small då. Läkaren borta i Boston, han bedömde att han inte skulle ta bort den här meniskdelen som var trasig. Ingen aning varför. Men det var ju det då som gjorde att det inte kändes bra när det skulle kännas bra där i september typ. Sen tog vi bort den då några månader senare. Och då har förmodligen menisken förstört brosket. Så det har varit bara kaka på kaka av alltihop.
Det är som en snöbollseffekt.
Ja, men lite så. För brosket såg verkligen inte bra ut.
Men till slut var läkarna så pass övertygade om att du inte kan fortsätta spela hockey, så att de sa åt dig att nej, Mattias, det här kommer inte gå.
Ja, jag åkte upp till till Umeå var det. Någon knäexpert där. Jag vet att han bara något år sedan behandlade Zlatan, hade han ju något problem med knä. Och det var samma läkare. Och då sa han att det finns en chans för dig att komma tillbaka. Men det är ingenting vi rekommenderar. Och det är att byta knäled. Men då är det en väldigt, väldigt lång rehabilitering till att börja med. Och det är ingen garanti att det kommer att funka. Och varför jag inte vill att du ska göra det, för att du är så pass ung och du kommer att behöva byta den här var 15 år eller vad det var. Och då klart, är man runt 20 så ja, det kommer att bli några operationer på resans väg. Så han sa det liksom att du har en chans, men den chansen ska du inte ta. Så ja, då förstod jag att det var över det.
Kan du ibland tänka att du kom in i Modo vid fel tidpunkt och att du föddes lite i fel era? Jag tänker att du är 79. Du kommer efter de här framgångsrika årgångarna som 73-erna, 75-erna. Det var ju någon 76-a där också. Att det fanns en uppfattning i Modo att som bara födde framgångsrika kullar efter varandra. Att när du också kom upp så tänkte man att du skulle ju såklart sorteras in i samma fack som de som hade varit föregångare.
Ja, intressant. Så kan det absolut vara att det var för mycket spelare så att säga som kom fram under en kort period. Samtidigt så är jag av den uppfattningen också att spelare drar fram spelare lite grann också. Som Foppa och Macke och Wernblom och Salle och allt vad de heter, 73-erna, Hasse Jonsson. De drog fram 75-erna och 74-erna också för en del. Och så sen rullar det bara på något sätt. Så det både bra och dåligt. Konkurrens var extrem, men det kan också vara den delen som gjorde att det var mycket duktiga spelare, att man fick spela med mycket bra hockeyspelare, och då blev man också bättre själv. Men självklart, man måste ju spela matcher för att någonstans kunna utvecklas, och det var det jag kanske inte gjorde så mycket. Det var mycket tugga knopp, som man så fint säger.
Det var väl Pelle Bäckman som basade över Modo då också under de här åren som du var uppe och snurrade i A-laget och satte sig in i den fjärde kedjan som aldrig spelade och så. Hanterade Bäckman det på rätt sätt, tycker du?
Nej, alltså det är svårt att säga. Jag menar han, som tränare har man ett jobb att spela de bästa spelarna. Och jag menar, som i mitt fall nu, om jag satt på bänken så tillhörde jag ju uppenbarligen inte de bästa spelarna. Inte i hans ögon. Så det där är ju alltid svårt att säga. Jag menar, jag har ju bägge sidorna på myntet. Jag har ju både upplevt att vara spelare men även tränare. Och det så mycket kan jag ju säga att man har ju en uppfattning som spelare hur det är att vara tränare. Men jag har ju haft en förmån att ha många hjälptränare som har varit spelare. Och alla får ju egentligen en chock. För de tror ju inte att det är som det är. Så i de bästa världen så ska ju spelarna få vara tränare en säsong och få känna hur det känns, och sen kanske man därifrån får sin uppfattning. För det är inte det lättaste jämt.
Det känns inte som att du skyller ifrån det eller hittar ursäkter till att spela karriären artade sig på det sättet den artade sig.
Nej, men det är alltid eget ansvar. Som i mitt fall, nu var det inte så vanligt på den tiden, men jag skulle ju naturligtvis ha flyttat på mig. Så är det ju. Samtidigt så, ja, man vet ju det. Det är Modo i sitt lag liksom och moderklubb. Det är klart som fasik man vill spela i det laget helst. Men ja, hade man varit lite smartare i den åldern så då hade man ju flyttat och ja, fått en ny start redan där. Nu gjorde jag det när jag drog över då till USA, men det var ju egentligen för sent. Jag skulle ha gjort det ett par år tidigare. Bytt lag.
Men din erfarenhet som att vara en omtalad supertalang, gör det att du kan ha en annan förståelse för de här killarna som kommer upp nu för tiden och kanske flyttar över och de får många rubriker i tidningarna och det blir en kanske en skev förväntan på dem från omvärlden?
Ja, alltså det är klart att i vissa fall så stämmer det ju så att säga. Men det är klart att det är lätt att, ja, men om någon supertalang nu gör några mål eller någonting så får han direkt jättemycket rubriker och ja, helt plötsligt så ska man bli en stjärna i NHL eller vad man nu snackar om. Så det är lätt att sväva iväg som journalist att det höjs upp alldeles för mycket. Det är svårt att säga det där då. Det är en klurig grej. Jag upplever mer idag att det är sån tryck runt omkring allting. Från media, från föräldrar, agenter, you name it. Så jag tyckte det är lite hets. Man måste liksom coola ner lite grann generellt kan jag tycka. Det är för mycket liksom fokus på att ja, NHL och man är 12 år gammal liksom. NHL det kommer, bör man liksom jobba på. Behöver inte vara en massa snack om allting.
Men kunde du hantera det där när du själv var i den världen som du befann dig i då när du var 15-16? Folk började tänka att ja, Mattias Kalin, det är nästa stjärna i Modo och han kommer gå till NHL, han kommer göra sig och så. Kunde du hantera det när du blickar tillbaka? Mådde du bra? Alltså rent psykiskt? Och även när du fick de här smällarna och sen blev tvungen att lägga av så pass tidigt?
Nej, men alltså jag har väl alltid känt att jag inte, alltså man måste komma ihåg att när jag höll på för 20 plus år sedan, då jag menar Facebook eller Twitter eller vad allting nu het, jag är ju ingen superstjärna på såna grejer, men det fanns ju naturligtvis inte då. Idag får man ju läsa så mycket om man nu vill läsa. Medan på den tiden då var det mer mun mot mun metoden. Annars kom det ju aldrig fram. Det var ju knappt mobiltelefon fanns. Så det är liksom, det är vitt skilda världar idag och då. Så jag menar, på något sätt så var det ju mycket, mycket mindre press på min tid. För att man fick ju inte reda på så mycket. Idag får man reda på allt om man vill få reda på allt. Så det är, det är två olika sporter, eller på så. Men generellt sett så tycker jag alldeles för mycket hets och det är liksom, det ska bytas till kors och tvärs. Platsar man inte ett lag efter 3 matcher då ska man helt plötsligt byta klubb. Bit i och kör och sen får vi liksom summera efterhand. Så det är liksom lugna ner sig totalt sett och så får man ta det över tid.
Din största motgång?
Ja, men det är ju självklart när man fick lägga av. Det var ju väldigt nattsvart. Då var en extremt tung tid. Mådde ju egentligen pyton i, ja, självklart när det hände. Men sen när det krånglade började man ju också liksom, ja, tankarna var ju på allt möjligt. Vad händer? Kommer det funka? Kommer det inte funka? För det var ju verkligen så att stundtals så kändes det faktiskt ganska bra. Och så helt plötsligt så var det bedrövligt. Så det gick ju väldigt mycket upp och ner under 2 års tid och var mycket hopp och förtvivlan. Men ja, när jag väl fick liksom beskedet att det här kommer inte funka, då var det som att någon drog ner rullgardin. Gick ner ett svart hål typ.
Ja, men jag kan tänka mig att det blir lätt att man börjar famla i mörkret, för att man har identifierat sig som hockeyspelare under hela sitt liv och nu ska jag något helt nytt börja.
Ja, exakt. Det, nej, men, och det, jag menar, någonstans på vägen där så, när det inte funkar, när det har gått ett år och det funkar inte, och så sen får man ta en tredje operation och det funkar inte, och så sen försöker man kriga sig fram ändå. Men där blev det någonstans att man började naturligtvis fundera vad jag ska göra nu liksom. För det här verkar ju inte funka.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en talning till.
La 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 la. La 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 la.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Så man låg nästan varje kväll och funderade på, om det nu inte funkar, vad ska jag göra? När man vaknade dagen efter, och då funderar man på vad man har funderat på dagen innan. Det blev ungefär som att jag kom aldrig fram till någonting. Det bara liksom, det bara ältas i huvudet hela tiden. Eftersom, ja, man har ju inte gjort något annat. Man visste ju inte liksom, vad kan jag vara bra på? Vart passar jag in? Så det var en väldigt, väldigt jobbig period. Men vändningen kom. Och det var faktiskt en gammal lärare som undrade liksom vad jag gjorde nu, och då sa jag att jag var arbetslös. Och då hade han ett förslag att jag skulle komma på skolan och vara personlig assistent. Och jag hoppade på. Körde två år tror jag det blev. Olika grejer då. Det var jättekul och lärorikt, men jag hade hockeyn på kvällarna också, så jag kände någonstans att jag är väl en hockeygubbe överlag liksom.
Det var där du började se ljuset i tunneln på något sätt.
Ja, det var mycket var liksom på grund av den här läraren som alltså frågade mig, och jag drog in mig liksom i den världen, den normala världen. Så det där blev det liksom en kurva uppåt. Så ja, det är extremt tacksamma.
Om jag uttrycker mig så här, största motgången som tränare är när du var SHL-tränare för Mora och fick sparken i januari 2018 efter, ja, men det är drygt halvår på posten, så fick du och assisterande tränare Micke Johansson lämna uppdraget där.
Ja, men det var ju första gången som jag hade fått sparken. Många säger ju, alltså innan har man ju alltid hört att liksom sparken är för alla och bla 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 bla. Och ja, så är det ju säkert för de flesta. Och många säger också att man blir inte riktigt tränad förrän man har fått sparken. Och det kan ligga någonting i det också. För det är liksom, det blir ju liksom självklart en negativ grej om man nu inte vill sluta. Men oftast så är det ju inte så. Lärorikt. Men det är klart att det var tufft, men ja, det är som det är. Vi hade det rätt tufft också.
Jag tycker så här, när det där hände så satt jag och käkade middag med några kompisar. Jag får en pushnotis, Mattias Kalin sparkad av Mora IK. Jag skulle säga att det var ju säsongens chock för min del i alla fall. Jag såg inte det komma. Ni låg 12. Jag vet att det under hösten, i alla fall i media, hade pratats ganska mycket om att ni spelade en rolig hockey, att ni hade tagit första året i SHL efter att Mora hade gått upp på ett väldigt bra sätt. Och sen kommer det här beskedet. För mig var det en chock. Hur var det för dig?
Nej, men det var liksom varken, för det har ju naturligtvis jag och Micke fick ju också sluta. Och det första jag frågade Micke liksom, det var, kände du av någonting att det var på gång eller ja, man typ något sånt. Vilket jag förstod ju att vad svaret skulle vara. Men han hade inte fått någon indikation eller någonting, utan ja, det kom från klar himmel liksom. Och det var likadant för mig. Jag visste inte heller någonting. Vi hade förlorat två raka mot Linköping back to back. Så ja, det var ju våra två sista matcher då såklart. Men förlora matcher gör man ibland. Så det var, nej, det var ingenting vi hade på känn. Anders Forsberg och vad heter han, Daniel Hermansson kom in där strax efter nyår. Och vi fick väl sluta där då mitten av april, eller januari. Så, ja.
Du, vem av alla de här kockarna var det som sparkade er? Var det Anders Forsberg som var ny på jobbet? Var det Peter Hermansson, klubbdirektör och en stor profil i Mora? Var det spelargruppen som vädrade sitt missnöje och fällde er? Vem av de här parterna var det?
Ja, det vet jag inte. Alltså, jag vet inte till 100%.
Men du måste ju ha en teori.
Ja, en teori har jag ju. Jag har ju fått... alltså, Anders Forsberg tror jag ju. Men jag kan inte vara säker. Så ja, jag vet inte.
Men när han kom in där i januari 2018, så var det ju mest att han skulle lära känna klubben. Han skulle inte ta några större beslut, vad man förstod i alla fall. Utan det var ju efter den säsongen som han skulle påbörja sitt ämbete på riktigt. Men du är övertygad, eller tror i alla fall, att han var den som drog ur pluggen?
Ja, det har jag ju fått från någon i klubben. Att han var en orsak. Sen, om det stämmer, ingen aning.
Vem gav dig mycket beskedet?
Det var Hermansson som snackade med oss. Eller ja, vi tog ju det en och en. Men det var Peter som lämnade beskedet.
Så Anders Forsberg hade ingenting med det att göra officiellt?
Nej, nej. Nej, han har inte hört någonting från sen det hände heller.
Okay. Men vad är det som gör att du tror att det var Anders?
Nej, men jag kan... Jag vet lite grann om han. Så det är därför jag grundar på det.
Man blir ju nyfiken nu.
Nej, men det är väl ingenting jag vill gå in på. Det är liksom, jag menar... Det är historia liksom, jag vill inte hålla på... kasta någon paj på ja, någon. Men det är som sagt, det är min teori. Sen om det stämmer inte, ingen aning. Så vi har gått vidare och Mora har gått vidare såklart. Så det är inga konstigheter. Det...
Men hur reagerade du när ett par månader senare så pratade Peter Hermodsson med oss, och då måste han ju säga att han kastar dig och Micke Johansson under bussen totalt, där han sågar er öppet. Han säger att Micke Johansson var lat, han säger att ni jobbade bara 3 timmar per dag, att ni inte hade fullföljt uppgifterna som ni hade kommit överens om sommaren när ni anställdes. Det var ju en total sågning på alla sätt och vis.
Mm, ja, men jag såg det där. Jag visste inte om det, utan det var... Ja, det var någon tidning. Jag tror att det var Pelle Hägglund, tror jag, ringde mig. Och jag är inte så där jättebra på att följa saker och ting på media. Men då läste han ju upp då vad som hade sagts. Och det är klart att man blir riktigt förbannad. Och han slängde ju mycket. Det var ju liksom verkligen ett övertramp. Och 3 timmar om dagen. Ja, det är man där 7:30 och tränar vid 11 och till 12:30. Ja, sen ja, jag vet inte, det, jag får inte ihop själva timantalet riktigt. Men det är som det är. Och
men varför tror han gick så brutalt på åter?
Jag vet inte. Jag vet inte ens om det är Peter Hermansson som har sagt det. Den delen. Inte vad jag hört. Det var någon annan.
Fast... Men nu hänger jag inte med. För, alltså, i, utåt sett i media och alltså, hos oss på våra tidningar och sajter så är ju han som står för det citatet.
Mm. Men jag vet inte om det är han som har sagt det.
Okej, vad innebär det?
Nej, men vad jag har hört, det är inte Peter själv som har sagt det, utan jag har hört det från Mickes håll. Så har han fått besked, för självklart så fick väl Hermodsson något samtal. Och det var, enligt han så var det inte han som har sagt det.
Varför tror du då Peter har citerats på det?
Ja, för att skydda någon annan. Förmodligen. Men det måste ju vara så. Men grejen är så här, oavsett Peter eller någon annan, skitsamma. Alltså det har ju som ingen betydelse. Jag tycker om Peter Hermansson. Väldigt trevlig. Så det är liksom, jag har ingen hard feelings mot Peter. Så det, jag kommer att snacka med Peter när vi träffas, om vi träffas. För det lär vi ju göra. Så då kommer jag vara precis som jag alltid är. Så jag har absolut ingen hard feelings mot han.
Sätter man ihop ett plus ett här, då tänker man ju att det är Anders Forsberg du menar.
Nej.
Som stod för de här uttalandena.
Nej, jag vet ju inte vem det är.
Nej.
Så jag vet inte. Jag har ingen aning.
Men du har inga hard feelings med Peter Hermansson överhuvudtaget?
Absolut inte.
Trots att han har sagt, nu kör citat snuffar här på sagt.
Ja, exakt. Nej, men alltså, för det första så är det så här att jag är ingen långsynt människa till att börja med. Fel blir det, jag gör fel, någon annan gör fel, man försägs eller vad man nu gör. Så jag, med handen på hjärtat, absolut inga problem med Peter Hermansson överhuvudtaget. Och jag tror inte han har något problem med mig heller. Alltså tro, för jag kan ju inte veta. Men jag har absolut inga problem. Och det är det viktigaste för mig. Sen av alla tycker och tänker hit och dit, det är ju sak samma liksom. Vi fick sluta och ja, det är som det är liksom.
Är du en bekväm tränare?
Ja, det tror jag i alla fall. Jag upplever det som så, men ja, sen kanske någon annan som upplever något annat.
Men jag tänker bekväm på det sättet att du kanske inte fullföljer arbetsuppgift. Alltså de här anklagelserna som finns mot dig. Jaha, det är mer det jag menar. Alltså inte bekväm som tränare, utan mer bekväm och kanske, inte lat, men du förstår min
Alltså jag menar, jag gör ju det jag tror på. Och lägger ner mycket tid på just video i förberedelserna, ja, till dagens match till exempel mot Modo. Så det, ja, de tyckte uppenbarligen inte det. Men självklart så tar man ju till sig saker. De tyckte vi skulle göra på ett visst sätt, jag kanske tyckte på ett annat sätt, och det kanske är någonstans där mitt emellan som är det bästa då.
Min tanke här är ju att du på nytt faller offer för din företrädare, att Jeremy Colliton med den standard han satte i Mora och upplevelsen han hade omkring sig och hur omtyckt han var, att det skulle göras på ett visst sätt, och sen kommer du in, vi var ju tidigare inne på din spelarkarriär och att du efterföljde med de framgångsrika 73, 75 och alla de som kom in där eller kom upp i Modo där, att du nu fick gå in efter Jeremy Colliton som nu är i Chicago Blackhawks som NHL-tränare, att det kanske fanns en orimlig förväntan på vad du och Micke Johan skulle åstadkomma med tanke på vem som hade coachat Mora tidigare.
Ja, alltså så kan det ju absolut vara. Jag menar, det är ju självklart att han var ju väldigt omtyckt. Han har ju varit där i 3 eller 4.
För det skulle ju kunna vara så här, Jeremy Colliton, Sveriges absolut bästa tränare vid det tillfället. Mattias Kalin, Sveriges näst bästa tränare vid det tillfället. Men Mora IK är vana vid nummer 1, och då blir nummer 2 ett steg ner, och då är man inne i en verklighet där det inte är tillräckligt bra, och därför så sparkar man ner. Förstår du lite mitt resonemang här? Nu säger jag kanske inte att du är näst bäst i Sverige,
Nej, och det tror jag inte heller. Nej, men så, det kan absolut vara så. Jag menar, det är ju så, när man har haft en tränare som man är extremt nöjd med, som nu Mora var. Det är klart att då lever man kvar lite att han är kvar fast han är inte kvar. Och det är ju väldigt farligt, såklart. Och det är ju, den fällan kan man ju gå i som, ja, som klubb eller vad det nu är. Så det var ju, det upplevde både jag och Micke att det var mycket, ja, men JC som han då kallas. Det var, man kom oftast tillbaka till
vad han hade gjort.
Ja, och det är klart att det är ju farligt i sig. För någonstans så kommer inte jag bli Jeremy Collington. Det är tekniskt omöjligt. Så det, ja, jag vet inte. Det är klart att det är ju en tuff uppgift för den som nu kommer bakom. Så det, men vi upplevde i alla fall att det låg kvar mycket hans anda eller vad man vill säga.
Vi får nog rappa på här med tanke på att vi har kört på ett tag och vi har fortfarande en del kvar och faktor utan. Din favoritplats?
Ja, men det får jag nog säga att det är min sommarstuga. Där har jag, ja, spenderat varje sommar. Jag har haft stället länge, sedan 02.
Och den är i?
Ute i Norrvåg, ut mot Gullvik kan man säga. Så nej, men det får jag väl säga.
En okänd talang? Nu vet du alla om huvudräkningen, för det fick vi höra i inledningen.
Ja, nej, men det är väl att byta blöjor kanske. Det är man ju duktig på.
Du är bra på det alltså? Ja, bättre där, än gemene man?
Ja, jag vill nog säga att jag är bättre än snittet. Det tror jag. Jag tycker att det kan vara rätt skönt att byta blöjor ibland. Få liksom, ja, fundera lite och
pausa tillvaron.
Ja, men exakt. Sen kan det väl lukta ibland, men det är ju en annan grej.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Oj. Ja, det, för det första så måste jag faktiskt säga att det finns som jag tror, för jag menar, man vet ju inte, man har ju inte jobbat med, ja, allihop såklart. Men det finns extremt många duktiga svenska tränare. Men jag, Bulan tycker jag ändå,
Thomas Berglund i Luleå.
Ja, men han har gjort, han gör det väldigt bra. Så jag får säga Bulan.
Tog Brynäs till en SM-final och nu har han lyft Luleå till topplag. Så att det är ett bra svar. Ett val inom hockeyn du ångrar?
Ja, nej, men det kanske, om jag får ta och spela karriären då, att jag blev kvar i Modo och även fast jag som inte riktigt kom in i själva, ja, topp tre lines eller vad man ska kalla det. Jag skulle avbryta och ta ut en ny start någon annanstans. Det är väl det jag kan känna.
Du ångrar inte att du tog ett SHL-jobb för tidigt? För du var allsvensk den här ett år, succé med Västervik, och hoppade på ett SHL-uppdrag direkt. Dessutom en nykomling som hade en rätt låg spelarbudget. Det ryktas som att det var runt 28 miljoner och det var ju ett läge där man förstod att Mora skulle ligga i bottenträsket.
För samtidigt så var det också det som kittlade lite grann. Eftersom jag var van vid att ha det lite så. Jag tänker på det som var innan där vi, när vi själva var nykomlingar. Så det kittlade rätt mycket. Och sen, ja, jag menar, spelar roll om man är tränare eller spelare, man vill ju uppåt, så är det ju.
Men kan du ha bränt dig för framtida SHL-jobb? För jag tänker, hade du varit kvar i Västervik, byggt på den succén, då kanske hade öppnats upp en lucka i ett annat SHL-lag som hade kanske varit aningen enklare att ta sig an.
Ja, alltså,
det här är ju oerhört hypotetiskt, I know, men
jo. Nej, men det är ju jättesvårt att säga, som du själv är inne på. Nej, men det hoppas jag inte. Jag menar, jag vill ju vara tränare länge och liksom, jag vill ju bli bättre och bättre för varje säsong som går. Så självklart så siktar jag ju på att komma dit igen. Sen om det är om ett år eller sju år eller vad det nu är, ja, det kan man ju som inte veta eller styra eller någonting. Det kanske aldrig blir av heller. Men jag vill ju absolut dit igen. Sen, ja, får man ju liksom känna av. Om man nu skulle få en chans, då måste man ju också sätta sig in i själva klubben, som jag kanske inte riktigt gjorde. Så det,
med Mora tänker du?
Ja, med Mora, ja. Så det, nej, men det, självklart vill jag dit igen. Och jag hoppas att jag får chansen någon gång.
Sätta sig in i klubben, vad innebär det att du inte gjorde det med Mora?
Nej, men liksom helheten, hur klubben funkar och kanske lära känna lite bättre allting. Nu var jag ju så sugen bara att köra igång liksom av den säsongen. Så det var ju ett enkelt val så. Men ha bättre total koll liksom vad som förväntas och hit och dit.
En klubb du inte gillar?
Ja, nej, men det är klart, jag menar, jag har ju varit i Västervik i många år och nu har jag haft förmånen att få möta Oskarshamn i några år här, och det är ju som många vet ganska nära emellan och det är lite rivalitet, så det är alltid lite extra att få spöa dem. Nu får vi inte chansen att göra det i år, men det är ju som det är liksom. Men Oskarshamn, när man är lite halvvästervikare, då är det ett ganska lätt val.
Så du var inte en av alla som charmade, sa de förra säsongen då?
Nej, alltså, de var ju jätteduktiga. Och framförallt tycker jag att många ska, om man ska säga medelmåttor eller vad man ska säga, tycker jag blev väldigt bra. Så de fick en jäkla utväxling på spelarna. Sen hade vi ganska lätt för dem förra året. Eller alla år vi har varit i Allsvenskan har haft lätt för dem. Så ja, det är lite synd att vi inte kan få lugga dem på lite poäng.
Bästa spelaren du tränat?
Ja, den är ju jättesvår alltså, för det är så många olika kategorier i den delen. Men en som jag tänker på, det är ju Patrik Karlqvist. Kommer till oss från Södertälje juniorer. Och fullkomligt bara vräkte ju in poäng när han var hos oss. Sen var det på en lägre nivå såklart. Så det, Karlqvist, ja, vi säger han då.
Men här har jag ju hört att det var ditt hockeyöga som upptäckte honom och såg potentialen. För att han hade väl i ärlighetens namn kanske inte vanor som var förenliga med att vara hockeyspelare på en allsvensk eller SHL-nivå. Men du trodde på honom. Du förstod att det fanns en inre talang där som skulle kunna explodera om man använde honom rätt.
Ja, men vi var uppe i Stockholm och tittade på en, det var sån här showcase. Jag vet inte om det finns kvar, men då fanns det i alla fall.
Det är typ som en skills competition att
visa upp sig. Nej, men det var de här yngre grabbarna, 19-20, som skulle ut i seniorvärlden. Karlqvist var ju den åldern, 92. Så vi åkte upp till Stockholm och så hade de så här internmatch och grejer. Och han som höll i det här showcaset och frågade om det var någon som jag liksom hade fastnat för. Och då sa jag Patrik. Han var ju lite stor, lite tung. Men det syntes direkt att det fanns grejer som var långt över det vanliga. Så vi tog en chans. Vi visste att han var lite för tung. Men vi kände också att får vi liksom rätt grejer på han, så då kommer han vara riktigt, riktigt bra. Så vi kände att antingen kommer han bli super eller katastrof. Typ. Och i det här fallet så blev det super då. Så jag tyckte det var ganska enkelt att se att han stack ut ordentligt. Så det, för mig var det inget svårt val.
En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
Oj. Ja. Nej, men det är klart, vi kan ju ta förra året. Desjardins var ju tilltänkt stjärna. Hade liksom problem redan från start med ljumskar. Kom tillbaka för tidigt, drog upp det. Det var ju bara en massa extra jobb hela tiden. Det var inget fel på grabben så. Men det vart väldigt jobbigt för oss som klubb att reda upp allting. Och det vart lite tjafs när vi skulle avbryta kontrakt. Så det är väl det då. Jag känner att så här efterhand att vi skulle väl kanske inte ha tagit.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag ska faktiskt sticka ut hakan och säga att jag tycker att svensk hockey ska ta ett krafttag om säsongen som sådan. För det första så tycker jag det ska vara uppstyrt från ligan. Om det är hockeyförbundet som ska driva det eller inte, det vet inte jag. Men att det ska vara uppstyrt, man går på is 1 september. Serien ska börja 1 oktober. Man får 5-6 träningsmatcher under den tiden. Men det ska finnas ett tak hur många matcher man får spela. Och så självklart så skjuter man ju fram, om grundserien slutar 1 mars så ska det sluta 1 april. Och sen slutspel eller vad det nu är, kval. Så att man styr det en månad framåt. Och att det ska vara uppstyrt att ingen får gå på is före 1 september.
Varför?
Nej, men jag tycker det är liksom att för det första är det en vintersport. Och augusti, det är knappt så isen orkar frysa. Det är för varmt ute. Ut och in med spelarna, 25 plus ute. Minusgrader inne, det blir direkt förkylningar, halsont, you name it. Och självklart så är inte folket heller supersugen kanske att springa in i en ishall i augusti. Så jag tror rent ekonomiskt så har vi i svensk hockey en del att vinna och flytta fram det. Man krockar mindre med fotbollen. Och slipper bli nyheten att vissa kliver på i juli till och med att börja köra. Jag vill se att det är lika för alla och man drar ner försäsongen till en månad och blir precis likadant för allihop. Ingen som kan gnälla liksom att man inte förbereder eller något, utan man får göra så gott man kan den månad man har och liksom försöka få ihop det.
Vem ska styra frågan?
Nej, men alltså jag tycker att det ska vara så centralt, alltså i det här fallet blir det ju förbundet liksom. Det ska inte vara liksom att SHL de kan gå på i juli, augusti och så ska allsvenskan gå på i september. Det ska vara likt rakt över, men vi ska flytta säsongen en månad framåt. 1, på grund av klimatet, 2, på grund av fotboll, så att man krockar mindre. Plus att ekonomiskt tror jag också man har lite att vinna på att det blir mer folk på matcherna. För det är liksom en vintersport vi snackar, inte en sommarsport. Sen förstår jag också att internationellt så man har landslagsturneringar och allt det där. Så det är ju inte bara Sverige, utan det blir ju även andra länder man måste blanda in. Så det är ju inte liksom bara en svensk fråga i alltihop, utan det är ju en gigantisk fråga.
Hur stor är procentsatsen att det här förslaget kommer gå igenom om du går till förbundets kontor och knackar på?
Om de anställer mig så ska det gå igenom. Ja, exakt. Nej, men det är klart jag förstår liksom att det kan vara svårt att få igenom. Jag har ingen aning. Men det är min önskan att det ska bli till. Jag menar, NHL har också rätt mycket uppstyrt. Det är liksom camperna ska börja då. Och så har man 7 matcher tror jag det är, träningsmatcher. Kör du 8 matcher det blir gigantiskt böter. Så inga lag kör ju mer än 7. Du får vara på ishallen 3 timmar om dagen som spelare till exempel. De har ju uppstyrt hela vägen. Så det är precis likadant för allihop. Och det kan vi också ha bara vi kommer överens.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Både Sam Hallam och nu blir det 2, Roger Rönnberg.
Spännande, för förra veckans gäst Roger Melin nämnde de två som de bästa tränarna i Sverige.
Okej. Nej, men
varför uppskattar många de två?
Nej, men de har gjort bra resultat.
Är det så enkelt?
Ja, alltså det är ju svårt. Jag menar, när man inte är uppe i dem så är det ju liksom svårt att säga vad de är grym på liksom. Men det jag är liksom imponerad av, vad man ska kalla det, det är att de är kvar över tid, bygger, blir lite bättre. Nu självklart Växjö har ju gått ner lite grann, men de byggde ju upp ordentligt och så vart det SM-guld och de har fått jobba över tid. För det är oftast det man kanske inte får som tränare. Det är liksom ut och in här och var. Men de har fått tid och de har liksom fått byggt upp det liksom. Och jag tycker det är väldigt intressant det här med kontinuitet och få behålla en stomme och jobba vidare. Spelarna vet vad de har, tränarna och vice versa. Lättare att liksom se vad man saknar och vad man behöver och vad man känner sig väldigt trygg med. Och då har de också lite framgångar, de här grabbarna. För det är ju de är ju inte så gamla heller. Rönnberg är väl 72 eller någonting, tror jag. Och Sami är lika gammal som mig, 79. Så jag är imponerad att jag är imponerad av dem, men jag är också imponerad av de klubbarna som ger dem chansen att få vara kvar över tid. Så det är inte bara dem, utan det är även klubbarna, klubbledningen, som står på liksom, står på sig och ger dem förtroende över lång lång tid.
Ett lag du gärna vill träna?
Nej, men det är, jag vill ju träna Modo någon gång.
Så det blir mycket samklang med tanke på att vi sitter i Fjällräven Center.
Ja, exakt. Nej, men det skulle ju vara nära såklart. Det skulle, för det värmer ju i mitt hjärta. Det är ju ändå mitt lag från ung ålder. Så jag får väl säga Modo.
Det var ju relativt nära ändå. Precis innan Hans Särkjärvi fick jobbet. För som jag har fattat det var du tvåa på den listan över potentiella tränare för Modo.
Ja. Ja.
Är det sommaren 2017?
Ja, det var det år jag gick till Mora. Mm. Mm. Ja, så var det. Jag var i kontakt med Modo. Freddan var det. Han var ju innan Sundlöv kom in. Sundlöv jobbar väl säkert på sidan om. Men
Fredan Andersson ska vi säga som är tränare i
Timrå. Ja, exakt. Fredan Andersson. Så jag och Fredan snackade en hel del på den tiden då. Och till slut så kom det till den punkten att de sa att Särkjärvi var etta. Han drog ut lite på tiden för han skulle fundera över helgen. Men de frågade, är du intresserad om... Han nu tackar nej. Och det var ju. Men säcken hoppade ju på. Så det blev aldrig av.
Och det var inte aktuellt efter att säcken hade lämnat?
Ja, 2018 ja.
När Björn Hellqvist tar över rodret?
Nej, ja, jag snackade med Sundlöv. Det gjorde jag. Men det kändes inte som att... det kändes hetare år innan eller vad man säger. Och jag Västervik ville ju också, det var ju den vevan när jag hoppade ner till Västervik igen. Jag hoppade in i kvalet där sista 7 matcherna. Så det blev ju som då började de också om vi nu klarar och då ville de att jag skulle vara kvar. Och då blev det att jag eftersom jag kände att Modo var liksom inte ett superhett alternativ som det var innan, så kände jag att då skrev jag på för Västervik, vilket jag absolut inte ångrar. Det var kul i kvalet, ännu roligare när vi klarade det såklart, och så sen skrev jag på igen då.
Men du skickar ändå iväg en liten intresseanmälan till Modos ledning att står den där posten tom, give me a call.
Ja, exakt. Jag gör reklam för mig själv.
Ja.
Nej, men alltså jag tror att någonstans så jag tror att Modo ändå vet att jag är alltid intresserad på något sätt.
Även som assisterande? Eller är det bara huvudtränarjobbet som lockar?
Ja, det är ju svårt att säga. Självklart är jag mer intresserad av huvudtränarjobbet. Så är det ju. Men jag känner också att jag är öppen för allt. Liksom, jag har alltid varit huvudtränare och jag tror att det skulle vara nyttigt också att vara assisterande och liksom gå bakom och se hur, ja, vem det nu är som är huvudtränare, hur han jobbar och man får känna av den delen också. För det, jag tror att det är nyttigt att göra liksom lite olika saker. Så jag tror att jag är öppen för att vara en assisterande också. Sen säger jag inte att jag kommer att ta det, men
Rätt läge med rätt huvudtränare så kan det vara intressant.
Absolut. Verkligen. För jag tror att jag har mycket att lära liksom på den position också. Så jag tror att det kan vara nyttigt för min karriär att vara assisterande och prova på det.
Där är du om 10 år.
Ja, förhoppningsvis så är jag ju nått på oss. Hockeybås. Men vart jag är? Ja, det var en bra fråga. Ja, förhoppningsvis i SHL. Klubb, oklart. Men det skulle vara kul om det var så.
Men du är inte rotad i Västervik på ett sätt så att det är svårt att rycka upp dig därifrån, utan du är öppen för att flytta om ett erbjudande som du känner lockar dyker upp.
Ja, nu är det ju så att jag har ju två små barn och en sambo. Men vi har ju naturligtvis snackat igenom sånt, jag och Camilla då. Och hon vet ju att jag brinner för det här liksom när med hockey. Så det kommer att vara så att de kommer antingen bo i Västervik eller Övik. Något av dem då. Och jag är fri att gå vart det nu kan vara. Men de kommer inte hålla på att flytta med var det nu än blir. Om det nu inte är Västervik eller Övik då.
Så passande om Modo går upp i SHL nästa säsong och så ringer de, vill du vara assisterande till Björn Hellqvist kommande säsong?
Ja, exakt. Slipper
familjen flytta också.
Ja, exakt. Nej, men det är ingen idé att spekulera, men min bedömning är att de har en god chans. Sen är det mycket som ska klaffa liksom. Det räcker med att Hanses eller Lundin inte är bra i ett kval, ja men då är det ju kört. Så det är liksom, det är mycket som ska klaffa, det måste alla förstå. Men sen att de kommer ha stor chans att kunna vara med och bråka om den platsen, det ser jag absolut. Men sen är det mycket annat också som måste klaffa där.
Men svaret på var du är om 10 år är i ett SHL-bås?
Ja, det är i alla fall min dröm och förhoppning. Men ja, som alltid, det är ju en dröm och förhoppning.
Fint att avsluta det avsnittet med drömmar och förhoppningar också. Stort tack för att du var med, Mattias Kalin.
Ja, tack så mycket.
Och vet du vad du ska få göra nu?
Nej.
Du ska få önska en låt.
Ja, men jag tycker om Avicii. Tyvärr så finns han inte med längre då, men Wake Me Up tycker jag är en bra låt.
Då avslutar vi med Wake Me Up. Och till alla er som lyssnar på det här, nästa vecka så blir det något av ett specialavsnitt. Jag kommer att bjuda in två kollegor, jag avslöjar inte vilka, för att diskutera SHL och Hockeyallsvenskan. Det ska vi göra en gång i månaden, den sista måndagen. Annars är det vanliga gästavsnitt som vi kommer leverera under den här säsongen. Så tre gästavsnitt och en analyspodd kan vi kalla det varje månad från vår sida. Hela säsongen 19-20. Nu Avicii med Wake Me Up. So wake me up when it's all over.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. I'm wiser and I'm older. All this-
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!